2 juli 2002. Karl den 16 Gustav intervjuas om Kungliga Akademierna.
Birger Jarl hoppades en gång att hans nya stad skulle bli lika stor som Skänninge i hans hemtrakter.
Ja, ja, ja.
Hans framtidsvisioner blev överträffade. Mm.
Ja, den ligger mellan på den tiden nästan ett innanhav som Mellan var, och så nu Saltsjön, som inte är över sig Saltsjön, den är lite bräckt, men trots allt, och den här kommunikationen som den tiden gick via sjövägen, och sen har det ju här byggts upp, och genom då senare industrialismens tid har utvecklats, och sen har ju då, man kan tänka, sen har det kanske åkt utanför Stockholm i den tidens industri. Och men nu är det den här moderna tidens industri har ju kommit tillbaka i form av IT och annat som kan enklare etablera sig här. Och nu har ju Stockholm blivit ett av de hetaste, som man säger, områdena eller det här senaste high-tech och IT och allting.
Svenska Akademin, känns sedan 100 år, för att dela ut Nobelpris i litteratur. Och Kungliga Akademin för de fria konsterna, Konstakademin förkortad, ska tillsammans göra litterära och arkitektoniska nedslag. Gustav den tredje hade ju en vision där Sveavägen går, och det skulle gå en paradgata ut till Haga slott, som idag står i ruin. Är det någonting i gatubilden som kungen saknar? Som gärna hade...
Haga slott?
Ja, paradgata.
Ja, det hade nog blivit ganska spännande. Det är klart att tyvärr så blev inte det av. Av ja, olika skäl. Men ja, han var ju väldigt... ja, han ville ju lyfta det lite grann så. Han ville ju lyfta Sverige intellektuellt och vetenskapligt överhuvudtaget. Men vi var lite långt ifrån Europa, och han såg den, vad som kände, hände i Europa. Och då försökte man plocka hit vetenskapsmän, och man startade de här olika akademierna för att lyfta hit och dessutom locka hit folk. Och visst gjorde han kolossala insatser just för det.
Nu blev det ett Sergels torg i andra änden.
Ja, det kan vi ta upp en annan gång och diskutera, tycker jag. Men det kanske krävs en egen sån här
seminarium. Det kommer att diskuteras på seminariet lite grann.
Nej, men det är väl det som är kul. Det händer ju saker i en storstad och en huvudstad. Och det är klart, varje epok har ju sin tid. Vi vet ju bara på den gamla stan som vi har närmast här. Tänk vad man hade för planer och göra med Gamla stan bara för knappt 100 år sedan, eller 80 år sedan, sånt där. Då hade man ju andra planer, tack och lov. Blev inte det, man hade ju tänkt göra något modernt city, eller vad vet jag, va?
Jag tror att det är
kvar. Ja, det var ganska skönt.
Allt är inte kvar i stan som var.
Nej, så det är levande, och det är det som är spännande. Och det som vi bara tyckte var förfärligt för en 50 år, så 40 år, så 30 år, så började bli lite intressant nu. Och jag tycker alltid det är viktigt att spara gamla miljöer. Då tänker jag inte på gamla miljöer, va? Men då kanske de miljöer som har funnits på 40-talet och i vår, så att säga, min tid. Mm. Och det är viktigt även det, för att se utvecklingen. Och
Kungliga Musikaliska Akademin ska hålla en happening. Det är tillåtet med happening i sådana här sammanhang. Musikaliska,
ja,
förstås.
Det beror på vad de ska göra. För jag vet inte, jag har ingen aning. Så jag är helt oskyldig. Det är skönt, jag för en gångs skull. Annars så kanske man har lite finger med i spelet då, men inte i det här sammanhanget.
Jag tror att kungen kommer tycka om
det. Alltså, okay.
Det ska handla mycket om nutiden och framtiden också.
Mm.
Och Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Vetenskapsakademin, kända för att dela ut Nobelpris i fysik och kemi, ska tillsammans titta just på informationssamhället och ny teknik. Och hur är det med datorer och mobiltelefoner i hovstaten och i kungens vardag? Har det också förändrats?
Här i slottet?
Ja.
Ja, vad ska jag säga? Ja, det är väl nog som på de flesta kontor, det är ganska mycket här. Efter, ja, sen ett antal 10 år tillbaka. Och jag tror vi var ganska tidiga ute här med vår egna hemsida och allt detta. Och det är vi väldigt stolta över.
Vi som är kring 50 så där brukar ofta ha ett kluvet förhållande till den här nya tekniken. Ta till oss en del och ta avstånd från något annat. Vad tycker kungarna gäller mobiler och datorer? Är det en välsignelse eller ett irritationsmoment i vardagen?
Mm. Vad ska jag svara på det här? Nej, jag var väl väldigt förespråkare här i början och drev igenom det, att vi skulle försöka bli så uppdaterade som möjligt. Och då har vi blivit, och alla blivit jätteduktiga och gått på kurser. Och det enda som inte har gått på någon kurser är det jag själv förstås.
Alltså, jaha.
Ja, så därför är det jag känner lite så här. Jag vågar inte tala riktigt. Ja.
Mobiltelefoner då?
Jo, men det har väl till också. Ja. Jag använder kanske inte så mycket. Men...
Jag har aldrig förstått varför man ska ha så 1-3 signaler som stör alla andra utom de som har den på sig.
Ja, men det finns ju olika...
Det finns, men det använder inte de här vibratorerna.
Ja, det finns många som tar fram nya signaler också.
Det väntar jag på.
Jo då, det finns också som pysslar med det. Ja. Man kan få vad som helst, man tycker det är roligt.
Kungliga krigsvetenskapsakademin ska titta lite på att det här också har gjort vår värld mycket sårbarare. Att samhället blir skörare och... Mycket olyckor kan ställa till väldigt mycket. Är det också någonting som man har tänkt på i hovstaten hos kungen? Datasäkerheten? Och...
Ja, det är klart. Det finns ju... Ja, det, den problematiken har vi som alla andra. Men jag vill påstå att vi är ganska väl garderade här, hoppas jag. Det är klart att... Ja, det här är, ja, det här är svårt. Det ska man inte tala om. Jag tror vi är ganska säkra.
Ja.
Och dessutom har vi ju eget elförsörjning, så vi klarar oss ganska länge här.
Och sen,
så, och sen, så har vi säkert något som vi kan överleva i källan och sånt där, så det vi klarar oss.
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin ska tala om mat, hälsa och miljö. Miljö är frågor som intresserar kungen, vet jag.
Ja, det tycker jag är spännande, och det är roligt att, vad ska jag säga, kunna få vara med om det här. Va? Om de ser tillbaka då 30 år sedan 72 när miljövårdskonferensen startade här i Stockholm och drog igång det lite mer internationella awareness, det medvetenheten om det hela. Och jag har ju berättat här för många att jag kommer ihåg när man skulle ut och resa och representera Sverige i olika sammanhang i något grannland. Jag säger inte vilket, ja, kan väl. Så blir man nästan... ja, man sa, ta inte upp det här med miljöproblematiken eller föroreningar som kommer från grannlandet här, för att det är inte så bra. Det var liksom, det var då tidigt 70-talet.
Det är så tråkigt.
Ja, tråkigt. Men det man skulle vara lite finkänslig, inte få en känslig debatt om det hela. Men det är helt annorlunda nu, för nu var det man åker någonstans i världen, så kan man ta upp de här frågorna, och värdlandet själva tar ju självfallet upp de här frågor och diskuterar deras
nationella företag måste ta hänsyn till.
Ja, nationella problematik med det här och så vidare, så det, och nu så ska ju den här konferensen åka vidare, hamna då i augusti här i Johannesburg i Sydafrika, där man ska diskutera vidare med de här frågorna. Vilket inte blir så lätt, det vet vi. Det blir fler och fler länder som blir involverade, och det är klart att få ihop det till någon form av letter of understanding eller motsvarande på slutet. Men det är inte lätt, det vet vi. Men så länge alla är där och alla diskuterar, så tycker jag det är mycket värt.
Så, att, så länge dialogen är igång så finns
precis, det. Precis, absolut. Det är det viktigaste, tror jag.
Varför behövs de här kungliga akademierna idag? Vad gör de för nytta i Sverige idag?
Jo, jag tycker de har överlevt ett par hundra år, en del av dem, och det är ju ganska visa sin styrka.
Varför har de överlevt?
Jo, att de är så att säga oberoende och fria akademier som heter, och de ska vara en vad ska jag säga, kunna se på frågor och problem från en helt oberoende sida. De ska vara de är ganska många, de är alltså. Det är många medlemmar, så att säga, och de har ju ett fantastiskt nätverk av kunskap och tal. Och framför allt kan man säga, just nu, inte just nu, tvärtom, de senare åren vi har förmånen att kunna dela ut Nobelpriset som nu har pågått i ganska många år. Så innebär det att de måste ju vara lika bra och kunna. De måste ju ta in mer information för att kunna sortera ut några pristagare i världen. Och det innebär att de har ju vansinnigt mycket information och nätverk och kontakt och kontor ute i världen. Så att det blir att... Vi måste vara lika bra. Vi måste förstå allting med vad vi delar ut sig.
I och med att de är oberoende både politiskt, kulturellt och ekonomiskt, så kan de ha ett oerhört tålamod också. De kan ägna sig åt en ordbok i 50 år som ingen annan skulle kunna göra.
Nej, det är klart. Ja, det finns alltid någon spelstiga människor någonstans som sitter och fysslar på sånt här. Nej, men det är helt riktigt att de är helt självgående, så att säga.
Det var det 2 år sedan, och så blir det i år. Kommer det här bli ett årligt återkommande evenemang, eller har vi chans att det blir lite då i alla fall, sådana här offentliga seminarier?
Det vågar jag inte svara på.
Det får vi se.
Men det är ju ofta så där att en gång, två gånger, tre år så blir det tradition. Men vi får väl se, va? Jag tror det är väldigt nyttigt. Det vore ju vansinnigt roligt om man orkar mer. För att jag vet ju, som jag började med att säga, att det är mycket engagemang och idogt arbete bakom det här för att få ihop det till det ska bli något bra också. Det får vi veta inte. Vi står här innan, det är det som är så spännande.
Det får vi se.
Men om man orkar med och men ett antal års perspektiv, och då kan man kanske gå tillbaka och se, blev det som vi trodde eller blev det som vi diskuterade om, eller har det kommit nya informationer eller ny situation i världen? Världen är ganska förändlig just nu, är lite otäckt tycker jag. Men det händer ju hela tiden nya saker och som man måste ta i beaktande.
Så tack,
det här blir spännande, tror jag.
Tack för pratstunden.
Ja, tack själv.
Sveriges Television kommer att sända samtliga 9 akademiers offentliga seminarier här i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Och det gör vi i Sveriges Television kanal 2 med start klockan 18.15. Välkomna tillbaka till Bernadottebiblioteket då. Det är sådana där som man högst har ett eller två lite snygga band hemma.
Det är inte så där också att det är lite. Men det är ju att man övrig i biblioteket, och så går man och tittar lite på det. Så går man och tittar på det, och hittar man någon man har inte något.
Juli 2002. Kronprinsessan Victoria i en intervju strax före sin 25-årsdag. Tyvärr något brusig kvalitet på inspelningen.
Främlingsfientlighet är en viktig fråga inför valet i höst. Det anser kronprinsessan Victoria i en ekointervju med anledning av hennes 25-årsdag på söndag.
En viktig och stor fråga som jag skulle vilja se att någon verkligen lyfter upp. Jag tror det, ja, det skulle vara väldigt bra och mycket att tjäna på också.
Kronprinsessan tog emot 10 journalister från svenska medier idag på Drottningholm strax utanför Stockholm. Kronprinsessan i sommarklänning och jeansjacka fick frågor alltifrån om hon ville göra lumpen, vilket Victoria tyckte skulle vara intressant, om vad hon skulle göra i höst och om det finns någon pojkvän. En fråga som fick ett undvikande men samtidigt ett något dementerande svar. Victoria verkar ändå mest intresserad av att säga sin mening om integration och invandring.
Hur ser kronprinsessan på sin roll som blivande statsminister?
Jag ser det med att jag har ett väldigt stort ansvar. Absolut. Stort ansvar, men också med spänning.
Vilket ansvar har kronprinsessan?
Jag har ansvar för alla de uppgifter som kommer delas med mig, absolut. Men sen också på det sättet, om man ser vad det innebär att vara. Det är ett ansvar att representera Sverige på bästa sätt.
Hur ser kronprinsessan på det här med integration och invandring i Sverige?
Jag ser det som en väldigt viktig och stor fråga. Och en fråga att inte underskatta. Det är en fråga som jag ser med oro på också. Men jag tycker att jag lyfter upp i media och i debatt på ett bra sätt. Och det är viktigt att göra så.
Vad tycker du kronprinsessan om det som händer i Mellanöstern?
Det är sorgligt. Det är väldigt sorgligt och det är fruktansvärt. Och det är rent otroligt att det har pågått så länge som det har. Och det är väldigt bedrövande att se att man var så nära. Man tycker att man har varit så nära så många gånger till att komma till till en, till ett slut på alla de tråkigheter som är. Men ja, lite basket så pågår det fortfarande och det är sorgligt.
Vad tycker du kronprinsessan att man ska göra?
Ja, jag vet inte. Vad ska man göra? Jag tror ingen riktigt vet idag. Men ja, jag vet inte.
Våldet i samhället, vad tycker du kronprinsessan att man kan göra för att öka förståelsen mellan människor?
Just för att öka förståelsen mellan människor så tror jag det är viktigt med kunskap och information. Att det inte är förutfattade meningar, missförstånd och så vidare.
Du ser, kronprinsessan är på det här med våld.
Onödigt. Mycket onödigt.
Jag menar kronprinsessan också?
Jag menar våld är onödigt. Man ska kunna lösa saker om det är problem man har på annat sätt. Och våld är absolut uronödigt. Men just det här att det är för mycket som har lett till våld och grymhet om man så säger. Det är missförstånd och okunskap.
I höst så är det val. Hur ser kronprinsessan på det här med främlingsfientlighet och sådana saker inför ett val som ska ha sig?
En viktig och stor fråga som jag skulle vilja se att någon verkligen lyfter upp. Jag tror det, ja, det skulle vara väldigt bra och mycket att tjäna på också.
Hur roligt eller jobbigt är det egentligen att vara kronprinsessa?
Extremt roligt, men det är väldigt jobbigt.
Vad är det som jobbigt?
Jobbigt är att, men det är nog jag mer själv som sätter det på mig, den press som jag sätter på mig själv, självklart. Men, och på det sättet jag säger att jag måste leva upp till folks förväntningar, men det kommer med ansvaret som kommer med rollen. Men det är fantastiskt roligt på det sättet att jag får möjlighet att träffa så många olika människor och ja, se olika platser och lära mig saker på vitt och brett. Men det är fantastiska möjligheter som ges och jag hoppas bara att jag kan göra det till det bästa.
Hur är det att hela tiden vara i rampljuset?
Ja, jag vet inte, vänjer sig tror jag är fel ord, men man lär sig att skaka av sig det, visst det gör man, men tröttsamt.
Vad är det som är tröttsamt?
att alltid ha ögonen på sig, men framförallt när man tittar på det som är särskilt tröttsamt, det är sånt som kommer ut i media som inte är sant och så, det är frustrerande, man kan inte göra så mycket.
Hade kronprinsessan önskat att kronprinsessan inte var just kronprinsessan?
Man säger så, jag är så mycket i min roll. Jag är så mycket i den som jag blivit uppfostrad till att vara. Men självklart finns det tider och så som man känner att man vill vara på något annat ställe och någon annan, precis som vem som helst annars. Ja, önskar att man var det.
Vad skulle du vilja vara istället? Om du inte var kronprinsessan?
Ja, säg det. Jag vet inte.
Kronprinsessan vet inte.
Nej. Men jag skulle, när det gäller yrkesvalet så skulle det säkert vara någonting som har med internationella relationer och ja, konfliktlösning och någonting som innebär att man får vara ute och träffa människor och kulturer och olika nationaliteter. Det tycker jag är väldigt spännande och oerhört intressant.
Vad är det för frågor som kronprinsessan inte får uttala sig om?
Det är väl känsliga frågor, politiskt känsliga frågor framförallt.
Hur undviker kronprinsessan att svara på samma frågor?
Ja, säg det. Men det är framförallt att det är politiskt känsliga frågor som man inte ska kalla sig.
Avslutningsvis, hur kommer kronprinsessan att fira sin 25-årsdag på söndag?
Förhoppningsvis med fint väder.
Och mer?
Och mer med vänner och bekanta. Och familj.
Hur stor roll spelar vänner i kronprinsessans liv?
Stor roll. Jag har fantastiskt fina vänner som jag verkligen värderar högt. Men jag älskar väldigt mycket.
Hur lätt eller svårt är det att ha riktiga vänner om man är just kronprinsessa?
Det är svårt för vem som helst att finna sina riktiga vänner. Och om man några få så är man riktigt lyckligt lottad. Men jag känner att jag har väldigt fina vänner som jag är oerhört glad att jag har.
Det här med att media bevakar allting som en kronprinsessa gör, hur ser du på det?
Jag ser det visserligen som nödvändigt att media bevakar. Media har en väldigt stor och viktig roll i det svenska samhället. Jag tycker det är något att vara stolt över också. Ja, absolut. Men det är jobbigt när det är ett onödigt påhäng.
Grattis i förskott. Kungliga Victoria.
Tack snälla.
September 2002, kronprinsessa Victoria i Berlin.
Möjligen har det undgått någon, men det råder prinsessfeber i Berlin just nu. Det är ganska vanligt i och för sig, men särskilt nu därför att kronprinsessan Victoria praktiserar i Berlin under 10 veckor i höst på Svenska Exportrådet. Och den tyska pressen har förstås inte en lugn stund.
Hon har inte en lugn stund, för de lämnar
tyska pressen heller.
Nej, de lämnar henne.
De lämnar henne
inte i fred. Och det är trots hennes egna bestämda vädjanden om att slippa fotografer vart hon än går.
Victoria ist ein sehr natürliches Mädchen, sehr freundlich, sehr charmant, hat sie ist ja erst 25, hat in ihrem jungen Alter ja schon viel durchgemacht, Legasthenie, Magersucht. Das ist natürlich dann auch spannend insgesamt. Sie ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit mit vielen, vielen Facetten. Und da kann man natürlich Geschichten auch erzählen. Ja, und das ist das Spannende.
Ja, de tyska medierna är minst sagt intresserade av kronprinsessan Victorias livshistoria. Ingen europeisk press har som den tyska ytterligare broderat den. Sen hon kom hit till Berlin förra veckan har bland annat Bildzeitung bevakat hennes förehavanden intensivt. Till exempel följde en fotograf efter henne på motorcykel efter ankomsten till flygplatsen för att ta bilder. Men också övrig media har hårdbevakat Victorias praktik på Svenska Exportrådet. Så närgånget att hon själv tyckte det var nödvändigt att säga till på skarpen under en presskonferens.
As I stay here, of course, sorry, all my energy will try to be focused on the Swedish Trade Council in order to learn as much as possible and make the time as efficient as possible while I'm here. I'm staying in a so-called flat. Yes, I am. And where it is, I'm not going to tell you, of course. Yet I know that you guys are going to find it out. But I please beg you, I really do beg you, not to stand behind bushes and things. I really like to experience Berlin like an ordinary person that come here. And for that, I really have a good relationship so far towards Germany, and I don't want it to get changed.
What thinks your boyfriend about the time here? Would you want to come to visit here? Or?
No answer.
You don't have a boyfriend or?
No answer.
Thank you very much.
Thanks.
Men trots Victorias bestämda ton på presskonferensen var det ändå inte alla som uppfattade hennes oro inför allt för påträngande journalister.
Hast du einen Eindruck?
Nein, dachte ich eigentlich nicht.
Also, ich kann es von ihrer Seite verstehen, denn sie wird ständig von deutschen Medien belagert. Also, wenn man bei uns die bunten Blätter sich ansieht, also wo es um Königshäuser geht, ist ja immer voll mit ihr. Also, sie wird ständig belagert, ständig sind deutsche Paparazzi hinterher. Von daher denke ich, wird sie einfach Angst gehabt haben davor, dass die Deutschen halt das Interesse so massiv ist, dass sie dadurch erdrückt wird, dass sie deshalb vielleicht so reagiert hat, würde ich denken.
150 journalister är anmälda till presskonferensen. Det enorma intresset från tysk sida beror naturligtvis på att drottning Silvia är tyska. Och en av kronprinsessans egna mål med praktiken i Berlin är just att bättra på sin modersmål.
Egentligen har jag inte pratat med mamma på tyska. Hon sjöng mycket för mig på tyska. Men däremot med kusiner och så har egentligen kommunikationen varit på tyska med händer för att det.
Kolumnisten Frank Gerdes på BZ som tidigare mött drottning Silvia tyckte att hennes dotter visserligen var söt och trevlig under mötet med pressen, men kanske en aning för reserverad.
Sie war jugendlich angezogen, trug keine teuren Designer, aber ich hatte so den Eindruck, dass sie auch eine kleine Mauer um sich herum aufgebaut hat. Sie hat ganz klar Grenzen gesetzt, hat ganz klar gebeten, dass man sie bitte in Ruhe lassen möchte, dass sie wie ein normales Mädchen behandelt werden möchte. Und das ist natürlich erstmal sehr sympathisch, das kann ich auch verstehen. Insofern war sie zauberhaft. Auf der anderen Seite, eben wie gesagt, diese Mauer. Und da scheint sie auch sehr resolut zu sein.
Men det kanske inte är så konstigt att kronprinsessan byggt en mur omkring sig som skydd mot allt för mycket uppståndelse. Den tyska pressen har tidigare friskt hittat på otaliga historier kring kungafamiljen. Om kungaparets eventuella skilsmässa, plastikoperationer och otrohet. För att inte tala om kungabarnens alla påhittade pojk- och flickvänner.
Nu talar man om de stora Bildzeitung och veckotidningarna till exempel. Va? Där är det ju undantag att någonting är korrekt.
Svensk skvallerpress är också dålig, men där så känner jag att det finns lite mer relevanta saker, plus att jag känner även att jag gärna borde och vill veta vad andra människor läser om mig på det sättet att man kan bemöta på något sätt.
Es ist natürlich so. Unsere Leser und natürlich in erster Linie unsere Leser interessieren sich für Victoria. Ich hatte heute wieder in der BZ einen großen Artikel über Victoria. Ich habe hunderte von Anrufe bekommen von Lesern, die sich bedankt haben, die sich gefreut haben, die noch mehr wissen wollen. Und weil dieses Leserinteresse nun mal da ist, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir möglichst viele Informationen über Victoria bekommen. Und da ist es natürlich nicht mit den zwei offiziellen Terminen geschehen. Gestern der Fototermin, heute die Pressekonferenz. Victoria bleibt 60 Tage. Das heißt, 60 Tage wollen unsere Leser wissen, was ist los mit Victoria. Da können wir sie leider nicht immer in Ruhe lassen.
En återblick. Gustav den sjätte Adolf håller på med arkeologi. Och året är 1954.
Och vi ska avrunda berättelsen om etruskerna med en liten svensk insats. Det var ju så att gamle kungen, alltså Gustav den sjätte Adolf, hyste ett brinnande intresse för arkeologi. Och det fick han utlopp för i Italien vid en rad utgrävningar av just den etruskiska kulturen. Ur det förnämliga TV-arkivet så har vi plockat fram en rulle från 1954 då han grävde i San Giovinale, norr om Rom.
Danmarks riksantikvarie professor Brønsted har också kommit på besök och stiger försiktigt ner för den primitiva stegen till studiegruppen där experten professor Gärstad demonstrerar hyddgolvlagret. Efter förmiddagens arbete intar alla lunch tillsammans med kungen i den av fikonträd skuggade matsalen. Den dag SF-kameran gjorde besök på utgrävningsplatsen hade kungen ägnat morgonen dels åt upptäcktsfärder i grannskapet och dels åt att studera det fynd den svenska gruppen gjort under de senaste dagarna. På eftermiddagen däremot tog kungen av sig skjortärmarna och deltog aktivt i fältarbetet för att med kniv och penslar försiktigt preparera fram ett järnåldershyddgolv assisterad av professor Brønsted. Professorskan Boetius har tagit hand om tvättningen av etruskiska skärvor som kommit i dagen under det att professor Boetius på sin inspektion av de olika utgrävningsplatserna här betraktar kungen som just håller på att pensla fram skärvor som tillsammans bildar ena sidan i en skål med vågmönster. Varan är den karaktäristiska impaston, Villanova-kulturens speciella keramikart. Skärvsammansättningen som vanligen sker hemma i förläggningen på kvällen har idag tillfälligtvis förlagts till den soliga eftermiddagen. Tervetri, eller som det förr hette Sere, var en livlig handels- och hantverksstad, och det stort upplagda nekropol med imponerande gravhögar och påkostade gravkamrar är ett vältaligt vittnesbörd om invånarnas rikedom. Etruskernas jord gömmer säkert ännu rika lämningar av ett folk vars gåtfulla härkomst och fascinerande kultur sysselsätter fackmännens intresse och resenärernas fantasi.
Och detta var alltså en bit arkeologihistoria berättad av SF-journalen för snart 50 år sedan. Och den mycket tidstypiske berättaren var Harald Molander.
Kronprinsessan Victoria i november 2002.
Och nu, Kina, någonting som jag tror att många är ganska intresserade av. Mm. Vi har ju trots allt en monarki i det här landet.
Ja,
vi talar nu om den kommande regenten.
Ja, det gör vi. Kronprinsessan Victoria.
Ja, precis. Hon blir ju allt mer aktiv i utlandet och hennes praktik fortsätter på olika platser i världen.
Mm, just nu befinner hon sig i Paris för 6 veckors praktik, och det är hos det svenska exportrådet. Igår mötte hon ju pressen, och hon var lite grann som vid sin vistelse i Berlin. Öppen, men samtidigt ganska noga med att poängtera att hon vill bli lämnad i fred.
Hon pratar ju både om det här med att sina intressen, men Bo Holmström som pressade henne lite grann fick också en del svar på det här med hur det är att, ja, kärleken, de frågorna som många också är intresserade av. Ja,
nu tror jag att de flesta vill se det här inslaget, det ska visa. Vi sparkar igång kronprinsessan Victoria som alltså fick en, eller Bo Holmström som fick en prata med kronprinsessan, inte tvärtom.
Kronprinsessan i Paris börjar med fotografering. Och sen ber hon alla paparazzis respektera hennes privatliv. Hon vill uppleva Paris i 6 veckor själv. Och det är ju en stad som man bäst upplever när man går till fots. Man ska gå och gå och gå. Och helst utan fotografer i kölvattnet då. Nu är hovet specialister på att hantera media. Och den här metoden, att ställa upp på allt första dagen och sen hoppas på att vara i fred, det fungerade med vissa problem i Berlin nyligen. Och intresset är nog mindre i Paris. Här ska kronprinsessan arbeta på exportrådet, en del i utbildningen säger man. Men egentligen berättade hon i en just utkommen intervjubok, drömmer hon om att bli freds- och konfliktforskare.
Det tycker jag är väldigt intressant, och överhuvudtaget internationella relationer. Jag tycker det är jätteintressant när det har med miljö och natur, tycker jag också är väldigt intressant. Men just det här känns väldigt aktuellt, att... just freds- och konfliktforskning. Varför blir det krig till exempel? Varför är det så svårt att få fred? Och hur skulle man kunna göra det smidigare för att folk ska förstå varandra? Så jag tycker det är oerhört fascinerande.
Det är ju en yrkeskarriär.
Och det är nyttigt.
Ja, och det är en yrkeskarriär. Mm.
Och det är vad jag kände också, att man lär sig inte bara om det aktuella. Man lär sig väldigt mycket om det som har varit. Det går inte att förstå det som är aktuellt om man inte förstår historien.
Jag läser i boken här, den är, handlar ju om väldigt mycket saker, väldigt öppenhjärtligt om ätstörningar och dyslexi och massa sådana saker. Men jag fick en känsla av att kronprinsessan är mest engagerad när man kommer till internationella frågor.
Det är det jag känner för just nu. Det finns ju väldigt många områden som man känner för, om man, åh, det skulle jag vilja lära mig mer om, eller det är nyttigt att lära sig om, eller åh, det här är bra att veta. Men just nu känns det som att det är det som känns mest jag, om man ska säga. Mm.
Och det står också att kronprinsessan skulle kunna utnyttja sin ställning då för att ge röst då till andra som ropar men ingen och lyssnar internationella
frågor. Jag skulle kunna säga att jag har den fördelen kanske med situationen som jag sitter, som jag är i, att man kan göra en liten skillnad.
Jag såg att i Yale under den amerikanska tiden då, så studerade kronprinsessan internationella relationer och skrev också ett examensarbete om FNs vapeninspektörer i Irak. Jag gjorde ett halvhjärtat försök att få tag på det, men jag lyckades inte.
Det var halvhjärtat.
Ja, det lyckades inte få tag på. Vad står det där? Vad är slutsatsen om Irak?
Det blev ingen slutsats. För det var ju inget slut.
Nej, det pågår nu. Det är dags nu igen.
Och det är det som är så intressant. Att det fortsätter ju. I högsta grad aktuellt. Men det var just mer för att förstå. Det började så att jag var intresserad av just faktiskt det här med konflikt. Jag fick dåligt samvete för att inte jag förstod konflikten som hade varit. Men jag frågade just min lärare om faktorna Israel och Palestina. Jag förstod inte och jag skämdes för att inte jag förstod. För att inte jag hade ägnat tillräckligt mycket tid åt det. Vi satt och diskuterade det här. För att jag känner personligen att det minsta man kan göra är att försöka lära sig om någonting. Jag menar, det är det minsta. Sen därutöver kan man göra hur mycket eller lite som helst. Men det minsta i alla fall att försöka förstå.
Men den kunskapen...
Jag kommer tillbaka till det.
Det
är mitt sätt att prata. Det tar lite tag.
Ja.
Och då kommer vi också in... För att förklara det så kommer vi också in på den här krisen. Irakkrisen och Kuwait. Och han börjar prata om det. Och han sa, men varför inte ett arbete om det så du får tid att fördjupa dig i det för att kanske förstå svårigheter och vad som hände. Och det var därför jag gjorde det här pappret. För att förstå ett problem.
Nu är det dags igen. Nu ska FN och FNs vapeninspektör dit. Och det hotar ett krig. Med den kunskapen i bakgrunden, hur bedömer kronprinsessans situation? Kan man lita på Saddam?
Det är inte min sak att jag ska sitta och yttra mig om varken Saddam eller Irak eller vapeninspektionerna. Utan det arbete jag gjorde där, det var för att själv närmare förstå och kunna då få tid att ägna mig åt läsa.
Där lägger rollen som kronprinsessa hinder vid.
Precis.
Kan man då jobba som freds- och konfliktforskare?
Jag tror absolut att man kan göra det.
För man har ju också, när det gäller Irak, en annan sån här fråga som kanske svår att svara på, men jag kan förställa den i alla fall. Vi har FN-sanktionerna. Där tiotusentals, hundratusentals barn har dött för det saknas mediciner och mat och allt sånt där. Många säger nu att dessa sanktioner är orättfärdiga. Kommentar.
Det är ju överhuvudtaget en väldigt komplicerad situation. Hela Irak, hela den processen har pågått så ofantligt länge. Jag menar, det är över 10 år här som vi pratar liksom. Det är nästan obegripligt. Varför har det stått stilla och har det stått stilla i utvecklingen? Problemet också det att vi vet så lite, det är ju för att vi inte haft närvaro på så länge. En internationell närvaro som verkligen kunnat göra bra avvägningar och kunnat få reda på tillräckligt mycket som man vet. Vad är det som har skett? Så det är väldigt svårt att överhuvudtaget bedöma situationen när man vet så lite. Sen så har man ju andra erfarenheter av sanktioner från andra ställen. Där har gått bra, där har gått dåligt.
De är ju lite omtvistade många
så,
gånger.
Så att det, man kan aldrig dra alla situationer över en kam. Jag tror det är väldigt farligt att överhuvudtaget yttra sig i den här situationen om man inte är mer insatt. För jag känner att jag inte är tillräckligt insatt.
Sista frågan på området. Det finns ju i släkten Folke Bernadotte som har ställt upp som medlare och också fått plikta för det med sitt liv. Gjort insatser med vita bussar och sådana saker. Är det en roll som kan locka?
Det är en roll som är väldigt intressant och som man lär väldigt mycket igenom. Men där så är ju min främsta roll är ju att vara, som jag säger, en ambassadör för Sverige. Och där blir det lite svårt. Däremot att lära sig mer om internationella relationer och kunna använda det på ett mer neutralt plan. Det tror jag inte det finns några hinder i vägen för.
Den här boken handlar mycket om ätstörningar till att börja med.
Ja, det blir lite för mycket den delen, men det är inte jag som har...
Men det är spännande i och för sig. Så, inte så länge sedan så att jag pratade om Tina Nordlund, den här fotbollsspelaren, som slutar spela nu för hon har drabbats av anorexia. Hur gör man egentligen för att komma åt det här? Hur hjälper man?
Jag tror det är väldigt individuellt. Och jag känner att det är därför som det är lite fel. Jag tror man kan bara prata och berätta sin egen historia och vad man har gjort utifrån sig själv. Folk som drabbas av det här eller hamnar i den här situationen, anledningen är olika. Personerna är ofta väldigt olika också. Visst, det kanske finns saker som stämmer överens, men jag tror det är väldigt olika också. Olika bakgrund och olika anledningar varför. Så jag tror det är väldigt svårt, men jag tror det är viktigt det är att inte ha det för sig själv och prata om det, även om det känns minst naturligt.
Man måste prata om det.
Jag tror det, men jag tror det känns minst naturligt. Varför ska man prata om en sån sak som gör så ont och som man skäms så mycket om?
När vi pratade om Tina Nordlund så sa de att tränaren måste gå in och säga stopp. Ingen träning, ingen matcher om det. Nu är du börjar äta.
Jag känner inte henne, jag vet inte.
Dyslexi står det mycket om också.
Ja, det blir lite mycket av den smörjan också.
Ja. Alltså den smörjan?
Nej, vad jag känner just nu att det blir väldigt fokuserat på både ätstörningar och dyslexi. Jag känner liksom att
men det den finns inte hela kvar, jag. Men den finns ju kvar fortfarande så att säga. Den blir man bara aldrig av med.
Man kan arbeta bort det ganska bra, det kan man absolut. Och det finns de som känner att de är helt fria från det.
Det blir inte lättare om det är franska dokument, antar
jag. Nej, det är just det.
Kämpa med varje text, står det.
Ja.
Kämpa hårdare än alla andra.
Nej, men många.
Fortfarande samma sak.
Ja.
Prestationsångest.
Ja.
Ja, bara.
Men jag tror det kan vara nyttigt också på många sätt. Det ska bara inte bli ur proportion.
Nej.
Men annars så tror jag att det är nyttigt också.
Kronprinsessan ställer hårda krav på sig själv, kan man säga.
Ja, det tror jag också är nyttigt. Bara det rimliga.
Och plikten framförallt.
Mm.
Det är så.
För mig så gäller det väldigt mycket så. Och det kan tyckas allt ifrån fånigt till konstigt till orimligt. För mig så fungerar det så.
Det står väldigt mycket om sådana saker. Plikten och prestation. Och...
Det får du fråga lite.
Det står inte ett ord om kärlek.
Nej. För det är för privat och det har gjort för ont för folk har petat för mycket i det.
Nej, jag menar inte några smaskiga detaljer om pojkvänner eller så. Utan
Nej.
Kärlekens betydelse i
livet. Ja, men det är väl någonting som är oerhört känsligt också.
Är det?
Ja, det tycker jag. Och jag känner liksom att... Det är lika bra att låta det vara, annars så får man bara oändligt många frågor på det.
Mm.
Och jag tycker liksom att det måste finnas andra saker som är mer intressant.
Jaha.
Förhoppningsvis.
Mm.
Det är lite så.
Det finns många som tycker det är viktigast på jorden.
Ja, kärlek är ju superviktigt.
Ja.
Men det måste kunna finnas bättre saker att skriva om. Det är det jag menar.
Ja, det är också en komplicerad situation med en kronprinsessa, för man måste ju, innan man binder sig så här, måste man säga, är det en person som kan duga?
Det är många frågor som kommer i huvudet självklart. Det är inte bara en person som kan duga, det är också, kommer den personen kunna trivas i situationen?
Hur?
Och med mig, even worse.
Alltså, svår att leva med.
Ja, det får vi se.
Hur ska han vara?
Humor. Jag tror det är jätteviktigt. Då klarar man de flesta situationer.
Det står i boken att kungens valspråk för Sverige i tiden är alldeles utmärkt.
Mm.
En modern kronprinsessa i tiden. Nu har jag suttit och sagt kronprinsessan hela tiden här. Är det inte på tiden att lägga bort titlarna om svenska folket och säga du?
Jo, du gärna. Men jag är också kronprinsessa.
Men man får säga du.
Det är en balansgång, självklart.
Du med respekt.
Du med respekt. Det är som jag säger, du med respekt till vissa, men vissa känner jag att nej, det ska vara ni.
Då säger jag tack ska du ha.
Tack ska du ha.